lyssnar på Gin-podden, Sveriges första och största renodlade podd om gin. Jag heter Joakim Lundin och med mig idag har jag Anton Askenström från Swedish Tonic. Varmt välkommen Anton.
Tack snälla. Superkul att få vara här.
Du, vi har ju faktiskt haft kontakt ett ganska bra tag och jag har ju velat ha haft med er i podden länge, men det har inte riktigt blivit så. Men nu är det dags och jag är toppenpeppad faktiskt.
Verkligen, jag med. Den som väntar på gott väntar aldrig för länge, eller brukar man säga. Superkul att jag äntligen fick till det.
Ja, jag håller med. Men du Anton, vad har du för bakgrund? Vad hände för dig och vad gjorde du innan du gled in på entreprenörsspåret?
Bra fråga. Jag har väl varit entreprenör ganska länge. Mer eller mindre sedan jag var ett litet barn kan man väl nästan säga. Sen jag var liten så har jag alltid gillat att driva företag på olika sätt. När jag var liten gick jag alltid affär eller drev kafé eller gjorde massa sådana saker. Och sen när man började spela dataspel så var det alltid spel när man skulle bygga någon form av affärsverksamhet. Bygga en nöjespark, ett zoo, ett köpcentrum eller någonting sånt. Medan alla mina kompisar spelade kickspel så satt jag och byggde företag istället. Företagsbanan på riktigt kom jag väl in på när jag var runt 16. Skulle beställa ett skal till min iPod Touch som jag precis hade fått i julklapp. Insåg att skal och fodral till iPods är jättedyrt. Hur kan det vara så dyrt? Det är ju bara lite plast. Så då började jag googla lite och hittade någon kinesisk sajt där man kunde köpa det för en dollar eller två. Så jag beställde väl hem några sådana där skal bara för att ha för eget bruk. Och sen, jag vet inte riktigt exakt vad som hände, men det var väl den lilla entreprenörsådran i mig som föddes där någonstans och insåg att där kanske man kan göra business på. Så då började jag köpa in lite fler iPod-skal och satte upp en väldigt enkel e-handel. Hade väl absolut ingen som helst aning om vad jag egentligen pysslade med. Men jag tyckte att det var så pass kul så jag bara körde. Det blev lite som ett verkligt dataspel nästan. Och här lyckades jag ju träffa väldigt bra timingmässigt. För att runt den här tiden så släppte ju även Apple sin iPhone. Som väldigt snabbt blev väldigt stor. Så jag började sälja iPhone-skal på nätet kort och gott. När jag började så var det väl 2011 kanske. 2010-2011. Så det var den första skalen jag sålde. Och det var väl då det började slå igenom stort här i Sverige. Även om det funnits utomlands lite längre. Så jag började sälja mobilskal på nätet. Och gjorde väl det i ganska många år. Och parallellt med det där så kom jag även in på mycket sociala medier. Jag byggde upp Facebook-sidor och använde dem som kanal för att driva trafik. Dels till min e-handel och dels till en viralsida som jag hade. Så en liten föregångare till likat och omtalat och alla de där sidorna som var stora för några år sedan. För att på den tiden om du hade en Facebook-sida som hade 200 000 likes. Då nådde du ut till alla de här 200 000. Så det var ett otroligt sätt att driva väldigt billig trafik. Så då drev jag in trafik till min e-handel. Och så drev jag in trafik till den här sidan där jag la upp massa roliga videoklipp och la lite annonser på i princip. Och det här sysslade jag väl med under några år. Tills början 2014 kan det ha varit. När jag gick ut, tog studenten sommar 2013. Och sen körde jag på med den här businessen 2013 ut i princip tills jag började plugga i Uppsala. För att där och då så hade det var ju ganska många fler som hade insett att det med iPhone-skal och mobilskal är en ganska lukrativ och enkel affär. Ja. Det krävs ganska lite startkapital, väldigt bra marginaler, lätt att frakta hem det, lätt att köpa in det. Så antal konkurrenter ökade ju explosionsartat samtidigt som priserna rasade. Vilket gjorde att det blev betydligt mycket svårare. Och jag som då hade pysslat med mobilskal i en 4 år kanske kände mig väl ganska trött på det. Och det var ganska jobbigt att syssla med en produkt som väldigt snabbt blev gammal. Just i takt med att Apple konstant släppte nya modeller så blev ju skalen man hade, de blev ju utdaterade väldigt fort. Kommer aldrig glömma när Apple släppte iPhone 4S och den enda skillnaden från 4 till 4S var att man hade flyttat volymknappen 2 millimeter. Och innan dess så var alla skal skapade liksom var helt figursidda. Så att den här förflyttningen av några millimeter gjorde att alla skal jag hade blev helt värdelösa. För då skulle alla i princip helt plötsligt börja köpa iPhone 4S. Och det visar väl lite på problematiken att bygga en hel verksamhet bara på mobilskal. Men i alla fall, sen i början av 2014 så började jag plugga i Uppsala. Hade väl egentligen inga som helst planer på det där då, utan jag var egentligen väldigt skoltrött. Jag hade ju drev den här e-handeln och de här sociala mediesidorna vid sidan om plugget. Tyckte väl att det var betydligt mycket roligare än att plugga. Så jag var väldigt skoltrött när jag gick ut gymnasiet. Men kände väl ändå på hösten där efter gymnasiet att jag testar att söka in till ekonomprogrammet i Uppsala i alla fall. För jag hade väl ambitioner att plugga någon gång. Jag visste väl bara att inte när, och kände väl kanske att jag behövde lite space att andas däremellan. Men jag sökte in, kom in som reserv. Tänkte att nu har jag testat, nu såg jag att jag kom in i alla fall. Jag hade väl fortfarande inga planer på att börja plugga egentligen. Men jag tänkte att jag kan väl lika gärna åka dit och gå på introduktionen bara för att skapa min uppfattning om hur det är att plugga i Uppsala, hur verkar det? Gör mig lite liksom mer redo tills den gången jag då tänkte att jag skulle börja plugga. Så jag åkte dit på första introduktionsföreläsningen och direkt då så startade nollningen igång. Vilket gjorde att jag faktiskt blev fast i Uppsala. För att allt runt omkring var så otroligt kul att jag insåg att jag kan ju inte lämna det här och åka tillbaka till Stockholm. Så då kände jag att för att få ha allt kul som hände där då så behövde jag plugga. Så det gjorde att jag blev kvar i Uppsala. Men jag kommer ihåg att det var först efter jag hade skrivit den första tentan som jag faktiskt kände nu ska jag faktiskt stanna. Jag klarar av det här, så nu kan jag stanna. Men så jag blev fast i Uppsala. Och det var väl tack vare som att jag blev fast i Uppsala. Tack vare det som jag sitter här idag. Och att Swedish Tonic existerar. För att efter en liten stund i Uppsala började jag engagera mig i en förening som heter Uppsala Ekonomerna. Och det gjorde även en kille som heter Gustav. Den här killen Gustav då och hans bästa kompis Viktor hade fått för sig att de skulle börja göra lite tonic hemma. Viktor hade läst någon artikel på nätet att man kunde göra tonic själva hemma i köket. Så han kom till Gustav och sa att nu ska vi ha tonic. Jag har beställt massa ingredienser och några flaskor, så kom hem till mig så kokar jag lite tonic och fyller på några flaskor. De hade ingen som helst ambition med det här egentligen, utan de tyckte mig att det var en rolig grej.
Vad var din relation till gin då, när du träffade de grabbarna?
Absolut, jag hade ingen som helst relation alls till gin. Om jag ska vara ärlig, ingen av oss hade någon egentligen jätterelation. Det var väl den här Viktor som hade ett litet intresse av GTs tidigare. Han var väl i tiden med att beställa hem Fevertrees, stora lådor med Fevertree, när det började komma till Sverige och lite sådär. Men personligen så hade jag ingen relation alls egentligen. Jag drack GTs när jag ute på nationerna i Uppsala. Typ brydde mig väl egentligen inte jättemycket om vad drinken bestod av, utan mer bara en drink liksom. Men så de började koka lite tonic hemma, fyllde de här flaskorna och gav bort några flaskor på någon fest. Och folk tyckte att det var gott och kul och en snygg flaska. Så då föddes det väl en liten idé i deras huvuden att man kanske skulle göra någonting med det här. Och i samband med det så skickade de en flaska till Johan Hedberg, eller Matgeek. Och han gjorde en film om den här flaskan och den här toniken. Och helt plötsligt ville folk köpa den. Och de hade inget sätt att sälja den här toniken på. I och med att det var inte deras tanke egentligen från början. Och det var lite så jag kom in i bilden. För att Gustav hade hört via en gemensam vän till oss att jag hade sysslat med just e-handel och sociala medier tidigare. Så Gustav kom till mig och bad om lite hjälp. Vill att jag skulle hjälpa dem att sätta upp en enkel e-handel. Och jag tänkte väl att varför inte? Det blir väl superkul. Men från början skulle jag verkligen bara hjälpa dem att sätta upp en e-handel. Men vi insåg båda två ganska snabbt att jag tyckte att det var väldigt kul. Och de kände väl att jag kunde bidra med någonting. Så det slutade med att jag hoppade på tåget. Kort efter det så var jag med i en tävling i Uppsala som hette Affärsänglarna. vilket var en lokal liten variant av Draknästet, kan man säga. Och där fick vi vår första lilla investering. Och det var väl egentligen efter det som vi bestämde oss att ja, men nu kör vi. Nu satsar vi på det här och startade aktiebolag. Och det blev lite mer på riktigt. Det gick från att vara en rolig idé till att mer bli ett företag. Och sen dess har det hänt ganska mycket. När vi var klara med plugget så flyttade vi tillbaka till Stockholm och började jobba heltid med det här. Även om det sista tiden i Uppsala kanske var 90% Swedishonic och 10% plugg, så var det skönt ändå att kunna komma till Stockholm och fokusera helhjärtat på Swedishonic.
Det låter ju skitkul. Det var roligt att du har rullat på så bra. Bra intro. Mycket kött för lyssnarna här att ta sig igenom. Det är härligt. Och jag gillar det här också att när jag har läst på lite grann om Swedishonic och om dig och gänget, så det känns verkligen som det är den här entreprenörsandan som genomsyrar företaget och ja, uppenbarligen dig som person också nu när vi har fått lite background.
Absolut. Och det är väl det som har varit vår drivkraft från dag ett egentligen. Att vi har drivits av att vi ett tycker att det är väldigt kul. Och att vi utvecklas och att vi lär oss och att vi känner att vi liksom får vara med och bygga upp något. Det har ju varit vår främsta drivkraft, och det är den drivkraften som har tagit igenom oss alla de tuffaste perioderna. För att starta ett tonicföretag när man är ekonomstudent och har egentligen ingen som helst erfarenhet av livsmedel, det är inte det lättaste man kan göra. Framförallt inte när man gör det med riktiga råvaror och gör det på ett väldigt annorlunda sätt som kanske många andra inom branschen gör. För i och med att vi från start har skött majoriteten av vår produktion själva, så är det har varit väldigt mycket learning by doing och väldigt mycket slit från starten. Men just den här drivkraften att vi tycker att det är väldigt kul, att vi känner att vi bygger upp något, det är det som har orkat att lägga ner all tid vi har egentligen. Man har ju levt Swedishonic i 6 år snart. Det är liksom man andas Swedishonic, man lever Swedishonic, man hela ens liv är kretsat kring Swedishonic.
Hur har företaget förändrats över tid? När ni satt i studentrummet och höll på att koka ihop era egna tonics, hur ser det ut idag om du skulle beskriva utvecklingen så? Vart är Swedishonic idag?
Ja, det har hänt väldigt mycket sen vi började där i Uppsala, minst sagt. Och det har verkligen varit en berg- och dalbana. Mycket, mycket learning by doing, mycket utmaningar på vägen. Men vi börjar komma någon vart, känns det som. Vi har utvecklat vår produktportfölj väldigt mycket. För att på den tiden så började vi med en tonicsirap, vilket är en koncentrerad form av tonic som man själv spär ut med bubbelvatten för att göra sin egen tonic.
Jag var en av de här early adopters som faktiskt köpte en sån. Det var, för det första så tyckte jag att flaskan var väldigt snygg och annorlunda mot allt att man hade sett. För då, jag hade ingen relation till sirap överhuvudtaget, utan man visste vad tonic var. Men då blev man så nyfiken och det kändes som en premiumprodukt. Och det var jättespännande.
Ja, men vad roligt att höra. När vi kom med det så var det ju väldigt annorlunda. Inte bara var det en tonic som hade en annan färg i och med att vi jobbar med riktiga råvaror, utan det var också tonic i en helt annan form. Så det har ju verkligen varit mycket att utbilda våra konsumenter från början. Få dem att ett, förstå varför tonicen inte är genomskinlig, och två, förstå varför ska man dricka tonic i form av en sirap. Men just sirap var ju väldigt tacksamt för oss att börja, för att vi skötte ju allt själva, vilket gjorde att vi kunde styra vilka kvantiteter vi gjorde helt och hållet. Så i början kunde vi göra 10 flaskor, och sen tog vi pengarna vi fick för att sälja dem, och så köpte vi lite fler flaskor, och sen tillverkade vi och sen sålde vi. Och så, du förstår att det blev verkligen, vi kunde börja med ganska små medel. Skulle man börjat med ett tonicvatten så krävs det ju betydligt mycket större maskinerier, större volymer, och krävs mer kapital. Vilket vi som 3 Uppsala studenter kanske inte riktigt hade haft resurser till. Så att det var en väldigt tacksam produkt för oss att börja med. Samtidigt som du säger att den var mer premium, den var väldigt rolig, den var annorlunda och fungerade perfekt som en present. Det blev ju någonting som folk ville köpa för att sedan visa upp när de hade middag med sina kompisar. Eller de ville köpa den och ge bort den i julklapp. Just för att det var något annorlunda. Och det här momentet med att man får blanda själv, det är ju verkligen på gott och ont. Det är ju kul för att det blir ett extra steg. Det blir annorlunda. Det blir någonting du kan prata om. Men sen, just eftersom det är ett extra steg också, så kräver det ju mer av konsumenten. Det betyder ju att det, ett, är knepigare. Det är inte bara öppna tonicvattenflaskan och hälla i glaset med gin. Utan du behöver liksom ett steg däremellan. Samtidigt som det väldigt enkelt kan bli fel. I och med att den toniken är ganska koncentrerad, så blir det någon centiliter hit eller dit, så får det väldigt stor påverkan på slutprodukten. Och det var väl där vi då insåg efter ett tag att vi ska nog släppa tonicvatten. Just för att möta den gemene man och liksom konsumenterna generellt.
Men just det som du nämnde nu tycker jag är ganska spännande. För när ni körde igång, hur såg ni på ut? Alltså var ni insatta i utvecklingen av konsumtion? När ni körde igång där i köket, var ni insatta då på den tiden i hur konsumtionsmönstret såg ut kring svensk hantverksgin? Följde ni med den utvecklingen eller gjorde ni mest bara som en kul grej? Och sen hade ni ett lyckosamt sammanträffande att det var en extrem explosion av svensk hantverksgin.
Jag skulle säga mycket ett sammanträffande, absolut. Sen är det klart att vi såg ju det i vår omgivning och insåg det ganska snabbt att det här är ju någonting som börjar komma väldigt snabbt. Det börjar skrivas om gin och tonics mycket i tidningar. Det börjar bli mycket material på sociala medier om gin och tonics. Så man förstod att det är ju en trend som verkligen är uppåtgående. Men det var inte så att vi satt oss ner, okej, nu ska vi göra en analys av marknaden, vad ska vi satsa på och hur ska vi göra det, utan vi har mer bara kört. Vi har varit ganska bra på att köra på och sen stanna upp och tänka, okej, vad har vi faktiskt gjort nu? Så det fanns inte så mycket tank egentligen från början, utan vi träffade väldigt rätt bara, helt enkelt.
Men när ni körde igång med tonics då, vilka var era första produkter och hur jobbar ni med produktutveckling och smaksättning och så vidare? Hur tänkte ni?
Vi började med den här tonicsirapen och sen insåg vi att vi ska nog göra tonicvatten för att möta den stora massan. Vi tänkte då att den här tonicsirapen, tillsätta lite kolsyrevatten och så är det klart. Så enkelt var det inte riktigt, utan när vi gjorde det så exploderade flaskor, det blev dålig kolsyra, allt som kunde hände egentligen. Det var väldigt många olika typer av kemiska reaktioner som vi fick lära oss om den hårda vägen. Så då var jag lite tillbaka till ritbordet och göra om och göra rätt och försöka förstå, hur ska vi göra det här helt enkelt. Och det vi la väl kanske 1,5-2 år bara på att få fram en produkt som var liksom någorlunda bra och någorlunda stabil. När vi väl kände att nu har vi ändå en produkt som börjar bli hyfsat stabil, så insåg vi att det kanske är dags att släppa en till smak. Och då släppte vi vår tonic persika. Och sen dess har sortimentet växt ganska kraftigt. När det kommer till tonicvatten så har vi ju 6 olika smaker. Vi har en mackmyra tonic. Vi har även utökat med andra mixers. Sodavatten, ginger beer, lemonad. Så när det kommer till dryck och mixers har det hänt väldigt mycket sen dess. Men när det kommer till produktutveckling av de här produkterna, så till en början så var det väldigt mycket magkänsla. Vi gick på vad vi själva tyckte var gott och vad vi själva trodde på. Vilka smaker fungerar hos folk och sådär. Med tiden så har vi blivit lite mer kanske professionella i vårt tillvägagångssätt. Så att vi jobbar med fokusgrupper. Innan vi släpper ny smak så har vi kanske 10 olika förslag där vi gör tester på alla, och sen när vi väl har tagit fram de här testerna så smakar vi av själva. Vi låter andra smaka av och då delar vi in det generellt i 3 olika kategorier. Vi har bartenders, vi har hemmaproffs och så har vi glada amatörer. Vilket gör att vi kan få input och tankar från väldigt många olika typer av personer. Och det har ju gjort att vi får ju en bättre bild av vad folk efterfrågar och vad folk tycker. Och då är det ju lättare för oss att veta vad för typer av produkter vi ska ta fram. Men generellt kan man väl säga att vi har blivit väldigt betydligt mycket mer feedbackdrivna. Vi har alltid tagit åt oss feedback och lyssnat på det väldigt mycket. Men nu har vi väl börjat jobba mer med den här feedbacken på ett strukturerat sätt. Så att vi verkligen kan ta nytta av den på bästa sätt.
Ja, och när ni släppte Tonic Water Peach där, jag berättade för dig inledningsvis här att det är ju faktiskt en av mina favoriter, och jag har ju bjudit på säkert lätt 100 sådana hemma om man tänker bland min mortlade hallon, men det kan vi ju prata om lite senare när vi ska kolla på några schyssta recept och skicka med till lyssnarna.
Ja, precis.
Men jag tänker, den stack ut jäkligt mycket. Det är ju inte många tonic som smakar persika liksom.
Nej, det är det verkligen inte. Och den kom till genom att det var en delägare till oss som jobbar mycket med varumärken och jobbat mycket med just varumärkesstrategi inom spritvärlden, som kom till oss och sa att persika, det är nya, det heter det här året, så gör en persikotonic. Och vi kände väl att absolut, vi kör. Typ. Insåg att det finns ingen annan persikotonic på marknaden, så vi kör. Och så vi tog fram den. Det gick ganska fort från det att vi, sen att han kom in på kontoret och sa att vi skulle göra en persikotonic, till att vi faktiskt släppte den. Det vi insåg dock var att om man jobbar med riktig persika, så är det rätt knepigt att få till den här kanske traditionella persikosmaken som man är van vid. Jag tror att man är väldigt skadad av just att mycket av den persikan som man är van vid när det kommer till läsk, saft, godis, den smakar ju inte som riktig persika. Så i början så tänkte vi att när vi gjorde tester att, men varför smakar inte persika? Och det var ju helt enkelt för att riktig persika smakar inte som det här godiset eller den här kolan med persikosmak eller vad det nu kan vara. Utan riktig persika är mer, det är mer lite söta, lite fruktigt, och det är inte, det har inte den distinkta smaken som persika i form av arom har. Och det är väl en vanligaste feedbacken när det kommer till just den tonicen har varit att den smakar inte så mycket persika. Och det har vi varit fullt medvetna om sen början. Och har vi ständigt jobbat på att försöka få den här persikosmaken att sticka ut mer och mer. Och där tycker jag att vi har börjat lyckas få smaken att bli betydligt mycket bättre. Men så att det blev ju snarare kanske, istället för att det var en persikotonic per se, så blev det en lite mer fruktig variant av vår originaltonic, skulle man kunna säga.
Mm. Och när ni jobbar med varumärket så märker man ju, ni har gjort samarbeten med Pond bland annat för att jobba med utseendet, vet jag. Och överhuvudtaget så känns det som att ni har en ganska genomarbetad profil. Ni jobbar även med lite roliga, en GT-skjorta och ni har liksom en snapsbok med, en bok med snapsvisor. Och, ni har ju en ganska stor blandning liksom så, och jag förstår ju att som är kopplat till att utveckla varumärket och bli lite snackis också. Men skulle du kunna berätta lite mer om hur ni har jobbat just med varumärket? För jag förstår ju att det är viktigt i en bransch där man kan säga att det finns ganska många tonic ute på marknaden då, i dagligvaruhandeln.
Minst sagt. Exploderat. Absolut. Och just varumärket är ju någonting som vi sen dag ett har prioriterat väldigt, väldigt högt. Vi vill inte att folk ska köpa våra produkter bara för att det är en tonic, utan vi vill att folk ska köpa våra produkter för att det är Swedish tonic. Det ska vara ett varumärke man vill visa upp, ett varumärke man vill associeras med och som man känner en samhörighet med. Och vi tog ett beslut att väldigt tidigt ta hjälp av Pond Design, som du nämnde. Och de hjälpte väl oss att sätta en varumärkesidentitet som vi har följt sen dess. Och det vi kom fram till när vi drog igång det arbetet med Pond, det var att vi är ju en del av varumärket i själva. Vi är ute på event, vi är ute och säljer, vi har den här historien bakom allt. Men det är lite spretigt. Skulle du ställa frågan, vad är Swedish Tonic till alla oss olika, så hade nog alla dragit olika historier. Så det första projektet med Pond gick ut på, det var bara att stolpa ner vilka är vi som varumärke, vad är våra kärnvärden, vad vill vi åstadkomma? Och genom att göra det så blev vi själva betydligt mycket mer medvetna, vad är vårt syfte? Och då kan vi alltid ställa oss frågan om vi ska göra någonting. Om vi vill ta fram den här produkten, om vi gör det här samarbetet, fyller vi då det syftet som vi tillsammans har kommit överens om att vi ska fylla, exempelvis. Så det var ju superviktigt att de hjälpte oss att sätta vår varumärkesidentitet, samtidigt som de tog fram en design som blev som har varit jättesnygg. Och det har varit skönt att ha en design som har varit lite genomgående i ganska många års tid. Att den behöver inte oroas, för den vet vi sitter, den är väldigt bra. Och det har ju varit tillräckligt med problem inom andra områden, så det är ganska skönt att alltid veta att utseendemässigt så är flaskorna snygga. Och det är superkul, för vi har ju vunnit massa designpriser och vann ju här senast för förra veckan svenska designpriset igen. Så det var ju superkul. Men varumärket, superviktigt, absolut. Och en viktig sak också är ju att, som återigen kopplar tillbaka till att vår drivkraft är att ha kul. Vi vill ha kul och vi vill ha kul med våra kunder och våra ambassadörer och folk där ute. Och det är därför, och det är väl, har väl lett till att vi har gjort otroligt mycket event. Jättemycket AVs, fester, influencerfester, företagsfester. Det var ett tag där vi, jag tror det var i december, vi hade kanske 80 event för några år sedan. Och det var ju ett sätt att komma ut och träffa våra kunder, att visa upp våra produkter, att få leva vårt varumärke. Vi vill inte vara en trött tonic som står på hyllan där som folk bara går hem och dricker på fredagen, utan vi vill vara ett levande och ett väldigt inkluderande varumärke. Vi har alltid varit otroligt välkomnande och inkluderande när det kommer till liksom utomstående. Att skulle någon i princip gå förbi vårt kontor och gå in och fråga om de får en GT, så säger vi ja, men kom in och ta en GT, absolut, det är bara kul. Så just den här liksom drivkraften att ha kul och att ha kul med andra är väl det som har, tror jag, format Swedish Tonic väldigt mycket. Och du nämner lite, ja, men vi har släppt skjortor och badbyxor, och det är väl också för att vi tycker det är kul. Vi tycker det är kul att testa och se, ja, men kan vi ta vårt varumärke och applicera det i andra sammanhang. Vi gjorde en gin och tonic-semla för några år sedan tillsammans med Gâteau, och det var ju återigen bara en kul grej. Och den fick ju sån enorm spridning. Den gick ju viralt på Facebook och hade väl säkert 1 miljon visningar efter några veckor. Och det fanns ingen egentlig baktanke med den, att okej, nu ska vi göra en PR-kupp här, nu ska vi göra någonting som ska gå viralt. Utan det var mer bara, men det vore kul att hitta på någonting till semmeldagen. Ska vi inte ta fram en GT-semla? Frågade jag då Gustav. Och han tyckte, men fan, det låter ju skitkul. Ringde till Gâteau och lyckades pitcha in att vi har tagit fram ett skitbra recept på en GT-semla. Vill ni göra det här med oss, i princip? Vi hade ju inte något bra recept på en GT-semla, utan vi fick åka till Gâteaus bageri och fick träffa deras chefskonditor och stod där en dag och bara testade oss fram tills vi hittade en semla som smakade någorlunda bra och som vi fick klartecken från dem att vi kör. Och det här var väl kanske 2 veckor innan semmeldagen, och sen en vecka senare var vi där och spelade in en film som vi sen lade på Facebook, och den här filmen var ju den som spreds enormt, och den väckte ju verkligen engagemang från många. Det var väldigt många som inte var superglada på oss och anklagade oss för att vi vanhedrade den svenska semlan och kallade oss kulturmarodörer och sa att de aldrig mer skulle köpa vår tonic. Och
det där känns ju ganska typiskt för oss svenskar också, så här, gråta så fort vi förändrar någonting och gör någonting roligt av något.
Precis, och det visar väl också att vi gör inte saker som man alltid har gjort det, utan vi går lite vår egen väg. Vi testar mycket nytt och vi går vår egen väg, på gott och ont. Ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra. Men och det är också en drivkraft för oss.
Ja, jag ser fram emot att du ska lansera GT-lussebullen snart också, för det hade jag köpt.
Nu väcker du en liten tanke i mitt huvud där. Du får hålla utkik på Pressbyrån om några veckor.
Ja, jag gör det. Men du, annars då? Vi har ju pratat lite grann om företaget och ni gillar att ha kul, berättar du. Men jag måste säga, jag tycker också att ni ändå har varit rätt bra på att claima en plats också på tonicmarknaden. För jag har något sån här lydelse i mitt huvud från er barndom där ni sa någonting liknande att riktig tonic är inte genomskinlig.
Precis. Och det var väl en av de första sakerna vi kom fram till. Att för tonic är ju bäst för att det innehåller kinin. Och där kininet kommer ju från en bark som primärt växer i Sydamerika. Och det var ju när kolonialisterna var över i Sydamerika för x antal hundra år sedan som man såg att indianerna på den tiden använde den här barken för att motverka feber och frossa. Och feber och frossa är ju även symptomen för malaria. Varpå man drog parallellen att man kanske kan använda den här barken mot malaria. Och började då ta med sig en massa bark från Sydamerika till Europa och sen vidare ner till brittiska Indien. Där man hade jätteproblem med malaria. Och så började man då försöka utvinna det här kininet genom att koka upp den här barken och vatten. Problemet var att det blev så bitter att det gick inte att dricka. Och det var ju då någon kom på den geniala idén att ta i en skvätt genever som föregången till gin. Och då har vi så gin och toniken föddes, brukar man säga. Det vi då tycker är konstigt är att om nu tonics egentliga huvudingrediens är kinin som kommer från en bark. Hur kommer det sig då att all tonic på marknaden är transparent eller genomskinlig. Och det är ju för att man tillsätter då det här kininet som är framtaget kemiskt. Och det anser ju vi inte är att göra tonic på riktigt vis som man gjorde förr i tiden. Och vi har ju sedan dag ett hävdat att riktig tonic ska egentligen inte vara transparent, även om de allra flesta är vana med den bilden. Så att vi värnar och har ju sedan starten värnat väldigt mycket om att jobba just med riktiga ingredienser, riktiga råvaror och faktiskt göra det på riktigt. För vi har ju en tro att jobbar med schyssta och riktiga råvaror så kommer resultatet bli mycket bättre. Och den stora skillnaden när det kommer till kanske just den här barken och kininet, det är att om du tillsätter bara det här kininet, då tillför du bara en väska. Medan om du tar den faktiska barken och kokar upp den, då får du ju väldigt mycket mer smak än bara det väska. Du får ju väldigt mycket barkighet, du får en helt annan men komplex struktur jämfört med att om du bara tillsätter kininet som ett på kemiskt vis. Och på samma sätt så jobbar vi med agavesirap i vår tonic. För att vi tycker att agavesirapen bidrar med ett betydligt mycket bredare spektrum av smaker. Jämfört med socker. Socker är ju väldigt sött. Och det är i princip bara sött. Medan agavesirap har en lite mer fruktigare och komplex smak. Vilket gör att slutresultatet blir väldigt annorlunda. Det är i kombination med att vi jobbar med riktiga juicer istället för att tillsätta citron eller apelsin som en arom gör att slutresultatet blir väldigt annorlunda om man jämför med toniken de allra flesta är vana vid. Och det har ju varit på gott och ont, för vi har ju verkligen gjort en produkt som särskiljer sig från andra. Och tonic har väl smakat på samma vis så länge man kan minnas. Om det kommer någon då påstå att nej, men det här är riktig tonic, det är så jag ska smaka, då krävs det ju att man har en ganska vattentät förklaring till det. Men det har onekligen varit väldigt mycket att utbilda våra konsumenter i varför vår tonic inte är transparent och varför vi anser att tonic, eller att riktig tonic, ska ha lite färg.
Ja, och så sen också att ni är ju öppna med att det faktiskt är helt okej att inte pimpla alkohol också. Man behöver liksom inte Swedish tonic är inte bara gin och tonic.
Nej. Och det kan vi återigen koppla ihop med det att vi vill vara väldigt inkluderande. Alla produkter vi tar fram vill vi att alla ska kunna dricka. Vi vill inte bara ta fram en tonic som du kan dricka med gin. Utan vill vi ta fram en tonic som du kan dricka även som den är. Och med hjälp av liksom vårt innehåll och vår liksom komplexa smakprofil, det gör att de är väldigt goda att dricka som de är. Man skulle ju kunna säga att det är lite av en vuxenläsk. Det är en läsk som inte är lika söt och med mer komplexa smaker. Det tycker jag är superviktigt, för att om man kanske kikar på vanlig tonic så är det ju väldigt starkt förknippat just att dricka med gin. Medan vi vill ju att folk ska dricka vår tonic som den är också. Och om jag kikar på de flesta i min omgivning, mina föräldrar, min mormor, min farmor, mina vänner, mig själv. Jag dricker ju produkterna faktiskt oftare utan gin än med gin. Ja. Just för att jag tycker att de är så pass goda som de är.
Har du någon favorit då?
Oj, bra fråga. Jag gillar grapen och även lemonaden som vi släppte här nu i somras. Tycker jag är fantastiskt att dricka som den är. Men, och sen just det att vi vill vara inkluderande, det tycker jag återspeglas också när det kommer till våra... För vi släpper ju även en gin och tonic-glögg och en gin och tonic-snaps. Och när vi släpper såna här produkter så släpper de ju alltid också i en alkoholfri variant. Just för att vi anser att man ska inte bara kunna dricka våra produkter om dricka alkohol. Utan vi vill även inkludera de som inte vill dricka alkohol eller de bara som vill moderera sitt alkoholintag. Och där är väl... Just GT-snaps är ett ganska bra exempel på det. För att i dagsläget, om du är fyra midsommar och inte dricker alkohol, ja, då kommer du sitta där kanske med din cola eller ett vattenglas. Och då blir det ju inte lika kul att kanske vara med i gemenskapen och sjunga snapsvisor och skåla. Och folk kanske tycker att du är en party på uppe för att du sitter där med vattenglaset och inte dricker sprit. Medan om du faktiskt har, du kan ha två flaskor på bordet, en med alkohol, en utan. Båda är lika snapsvänliga. Du kan ta varannan alkohol varannan utan. Eller så tar du ingen alls. Då blir det liksom helt, då får du möjlighet att vara med i gemenskapen på ett helt annat sätt. Just eftersom vi har tagit fram en snaps som inte innehåller alkohol.
Ja. Ja, vad har ni fått för feedback på det då?
Bra, generellt skulle jag säga. Det är ju knepigt att ta fram en produkt där man vill efterlikna alkohol, men du får inte ha någon alkohol. Så vi har jobbat, det var väldigt mycket, många timmars produktutveckling för att få ett så bra resultat som möjligt. Så jag jobbar mycket med ingefära, chili för att få till det här klassiska snapsdrivet. Men jag tycker att slutresultatet blev faktiskt väldigt bra. Det var ganska kul att när vi i samband med att vi tog fram den här också så hade Systembolaget en förfrågan ute om att de ville ha en alkoholfri snaps. Så det passade ganska bra eftersom vi höll på att ta fram den. Så skickade in den till dem, fick som feedback att de älskade konceptet men att den var lite för god. Kan ni göra den lite äckligare för att en snaps kanske var god, ansåg de. Vilket var en ganska speciell feedback att få. Minst sagt. Men så vi korrigerade lite och jag tycker att slutresultatet blev väldigt bra. Det är en konsistens som kan efterlikna alkohol. Du har ändå ett riv och liksom en styrka kan man säga efteråt. Så jag tycker att den blev superbra. Fungerar även klockrent när det kommer till att blanda en alkoholfri GT. Köra den och sen en av våra tonics har en fenomenal alkoholfri GT. Sen är det ju att det är ju väldigt starkt förankrat i vårt samhälle att snabbt ska innehålla alkohol. Så det handlar ju verkligen om en beteendeförändring. Sån beteendeförändring tror jag tar tid. Så jag tror att just det segmentet när det kommer till alkoholfritt kommer ju växa jättemycket framåt. Men att vi är nog väldigt, väldigt tidiga där. Vilket gör att efterfrågan kanske ännu inte är superhög.
Ja, men om man skulle göra en liten trendspaning så då, kring, om vi tänker tonic, vad ser du för trender idag?
Vad ska man börja? Det har hänt otroligt mycket på tonicmarknaden de senaste åren. Det är ju fullständigt exploderat. Går man in i vissa ICA-butiker idag så kan de ju ha uppemot 200 sorter. Och det är ju såklart superkul för det visar på att intresset är jättestort. Men det är ju såklart att det kommer inte finnas utrymme för alla de här tonicsen att få plats på marknaden. Så jag tror väl att framförallt inte när många av de tonicsen som finns på marknaden idag är ju väldigt... De är ju väldigt snarlika. Om man kikar på innehållsförteckningen så majoriteten har väl samma ingredienser. Du har kolsyrat vatten, du har socker, du har romer, du har citronsyra. Det tror jag att de allra flesta har. Och det gör ju att smakerna blir rätt lika. Så jag tror att vi kommer se på sikt en konsolidering. Att en del varumärken kommer försvinna. Helt enkelt. Men och sen tror ju vi tror ju stenhårt på det här att just på det här med riktiga råvaror och kvalitet. Vi brukar säga att handcrafted is the new premium. För att om man kikar på mycket av den här toniken så skriver de flesta skriver ju att de är premium. Men vad är egentligen premium om alla är premium? Hur kan socker och aromämnen och citronsyra vara premium? Det förstår ju inte riktigt vi. Så vi försöker ju snarare liksom lära folk att liksom handcraft det där. Men det är det nya. Görs i liten skala med riktiga ingredienser. Och att det är det nya premium anser vi. Men vi får se. Jag tror ju samtidigt som att vi har ännu inte sett piken av den här tonic-trenden. För det känns fortfarande som att det ploppar upp nya aktörer hela tiden. Men jag tror att förr eller senare när folk har testat igenom alla varianter så kommer de börja i större utsträckning kanske köpa de sorterna som de tycker om mest. Och det tror jag kommer att leda till att en del aktörer förmodligen kommer att försvinna från marknaden.
Ja, jag tror som dig också att det kommer att fortsätta utvecklas. För vi är uppe nu i cirkus 180 olika svenska gin på Systembolaget. Mm. Och den utvecklas ju bara ut och fortsätta. Så det är inte länge tills vi har 200 plus. Och... Jag ser också en utveckling som några av de stora jobbar mycket med, bland annat Stockholms Bränneri och Herning Gin, att jobba med värdeblandade cocktails eller produkter som inte bara är bara gin. Så det kanske är så att Swedish Tonic kommer med en färdigblandad gin och tonic i framtiden med eget, från ett eget destilleri. Vem vet?
Absolut, man ska aldrig utesluta något. Men så det tror jag absolut kommer hända också, att många av de här varumärkena kommer ju behöva bredda sina sortiment och testa nya saker. Hitta nya målgrupper, hitta nya luckor på marknaden. Och det kommer förmodligen hända inom när det kommer till tonicmarknaden också. Att folk kommer säkert, många tonic-tillverkarna kommer säkert utöka sin portfölj med mixers, släppa andra typer av mixers kanske. Där liksom sortimentet med vuxenläsk kommer säkert växa också. Så jag tror att vi kommer få se det växa åt alla håll en tid framöver. Innan jag tror att vi till slut kommer komma till nivå där det kommer ske någon form av konsolidering. Lite som skett inom, om vi kollar på mikrobryggeris världen inom öl. Många där blir väl så småningom uppköpta av större aktörer. Men det är onekligen en spännande framtid vi går till mötes.
Ja, vad har ni på G framåt?
Oj, det är mycket. Först upp här snart i vår GT-glägg som jag kom back. Vilket är superkul. Det kommer finnas på hyllan lite mer än 100 butiker till en början. Det är väl det som kommer upp härnäst. Sen är det mycket fokus på produktutveckling, mycket fokus på expansion internationellt. Under det här året så har vi tagit ett omtag kring egentligen alla våra tonics. Och det är väl ett arbete som pågår nu som vi hoppas bli färdiga med. Och det handlar väl egentligen om att se till att produkterna blir bättre, blir mer stabila och blir mer jämnare över tid. För att där kan jag vara helt ärlig att vi har inte alltid levt upp till våra konsumenters högt ställda krav. Och det har mycket berott på just det faktum att vi jobbar med riktiga råvaror. Det är betydligt mycket svårare än att jobba med aromer. För du vet inte riktigt hur alla ingredienser du stoppar i, hur det kommer reagera med varandra. Du vet inte hur det kommer reagera på sikt. Så det har ju varit en jättelång R&D-process där som fortfarande pågår. Och det är kanske det som vi prioriterar allra högst, att se till att vår core, att se till att våra tonics blir ännu bättre och mer stabila. Så att vi kan leva upp till våra egna högt ställda krav på våra kunders. Men och sen mycket, mycket fokus på internationell expansion. Hela pandemin gjorde att många planer lades på is. Så det är kul nu när det börjar öppna upp lite mer och man kan komma igång på nya marknader. Så det är mycket fokus där också. Kunna jobba lite mer strukturerat och kanske långsiktigt. Pandemin har gjort att man har blivit tvungen att vara lite mer anpassningsbar. Och anpassa sig efter situationen. Och kanske tänka lite mer kortsiktigt eftersom man inte har kunnat veta vad som kommer hända.
Jag upplever också att Swedish Tonic är duktiga på det här med kunskap. Bland annat så har ni ju en hel del läsvärt på er webb där ni pratar lite grann om genens historia och olika typer av nedslag i genhistorien. Det har jag uppskattat jättemycket. Och sen så är det ju faktiskt så att ni ligger bakom Svenska GT-sällskapet som är en annan stor Facebook-grupp. Kan du berätta lite grann om det initiativet?
Absolut. Och kul att du uppskattar artiklarna på hemsidan. Det värmer. Svenska GT-sällskapet startade vi för några år sedan nu för att jag insåg att det verkar finnas ett enormt intresse där ute bland folk, men att det kanske inte finns så många bra ställen för folk att diskutera med likasinnande. Så då startade jag helt enkelt Svenska GT-sällskapet som fick jättestor spridning jättesnabbt. För att skapa ett forum där folk får interagera med varandra och ge varandra tips och tricks och få folk att utvecklas inom GT-världen helt enkelt.
De här dialogerna som förs där, är det någonting som ni känner att ni kan dra nytta av också i ert arbete och känna av marknaden lite grann? Eller hur funkar det där egentligen?
Absolut. Det är en fantastisk kanal för att få tankar och inputs från våra faktiska kunder. Så vi plockar in jättemycket feedback därifrån. Och när vi släppte vår första limiterade tonicsirap så ställde vi faktiskt en fråga i gruppen och frågade vilken smak de ville att vi skulle ta fram. Och då var en grapefrukt och då tog vi fram den helt enkelt. Så att det är en fantastisk kanal på så sätt. Både att få en bild av marknaden generellt, men också att samla in tankar och idéer om framtida produkter. Vilka smaker vill folk ha och så vidare. Och det är återigen tillbaka till att vi är väldigt feedbackdrivna. Och då är det ju en väldigt bra kanal att få direkt feedback.
Nice. Tidigare här så snackade vi ju lite grann om bland annat den här Persico GT med mortlade hallon som är en av mina personliga favoriter. Och där undrar jag då och om du skulle kunna skicka med ett par recept till lyssnarna. Vad skulle du rekommendera för någonting?
Jag skulle säga att vår mest populära drink som har varit med väldigt, väldigt länge är vår lyx-GT som vi kallar den. GT med lite fläder toppad med lite bubbel. Otroligt god, perfekta kombinationen av sötma, beska, syrlighet går hem hos de allra, allra flesta. Och den kan man ju antingen göra med vår tonicsirap, vår tonicvatten eller vår flädertonic. Men det är i grunden en vanlig GT där man tillsätter 2 centiliter flädersaft eller flädlikör om man föredrar det. Toppar upp med tonic, gin såklart också. Och sen adderar man lite mousserande bubbel på toppen. Garnera med en citronklyfta och lite lime. Blir otroligt gott. Och sen gillar jag även, en av mina personliga favoritdrinkar, det är att köra vår tonic grapefruit med en aperitif. Kör den med Stockholms Benelis röd eller en martini eller en aperol. Också otroligt gott. Gifter sig fantastiskt. Jätte läskande på sommaren. Och apropå sommardrinkar så måste jag även få nämna vår lemonad. Som funkar jättebra tillsammans med både gin och vodka. Så kör man bara 4-5 centiliter gin eller vodka. Fyller upp med lemonaden och garnerar med en citronklyfta och lite mynta. Otroligt enkelt. Knappt om man får kalla en drink. Men mer en grogg. Men fantastiskt god, läskande. Kommer garanterat gå hem där hemma. Så det är mina topp 3.
Tackar för det. Nu när vi har snackat väldigt mycket tonic så kan det vara kul också. Så här, har du några egna favoriter när det kommer till svenska hantverksscen? Det finns ju som sagt typ 180 där ute.
Ja, det har ju hänt väldigt mycket och det är fantastiskt kul att se hur den svenska ginvärlden har utvecklats och att det går så pass bra för alla. Det känns som att det är var och varannan dag något svenskt ginmärke vinner något internationellt pris. Så det är jättekul. Och jag tycker egentligen att de har alla jag testat är fantastiska. Men om jag skulle säga några som ligger lite extra varmt om hjärtat skulle jag nog ändå säga i Stockholms bränneri. Mycket för att vi startade ju i princip samtidigt som dem. Så vi har ju följt lite varandra sida vid sida. Började samarbeta rätt tidigt och otroligt imponerad över vad Anna och Kalle har lyckats skapa. Inte bara i form av fantastiska produkter utan även ett varumärke som är klockrent. Och där man verkligen har lyckats använda sig av storytelling. Superhäftigt. Så Stockholms bränneri ligger mig varmt om hjärtat. Annars tycker jag att Härnus klart jättebra. Hellström, Lydén, Mackmyra. Finns lite för många bra nästan. Det är en dyr hobby att gilla in.
Ja, det kan jag skriva under på. Du, stort tack för att du ville vara med här idag i Ginpodden.
Tack själv. Kul att jag fick komma.
Du har nu lyssnat på Ginpodden med mig, Joakim Lundin. Och om du gillar vad du lyssnar på så är det bara att du hör av dig och likar någonstans. Eller drar ett mejl till ginpodden@gmail.com. Och oavsett så hoppas jag att du får en grym dag och skål. Hej då. Ja, det är officiellt slut.
Snyggt.